Hej och välkomna till podden Prost och Prosecco, podden där vi pratar Prost questionnaire och dricker Prosecco. Jag heter Emily Dahl och det här är min vän Leo.
Hej, hej.
Hej Leo. Vi har ju försökt nu att spela in ett litet tag. Vi sitter alltså på Leos innergård för att det var så fint väder. Vi kände att vi ville sitta ute. Men universum har motarbetat oss typ i en timme nu, känns det som, genom att så här, först åkte vi förbi ett flygplan. Sen...
Men det kom ju ett gäng flygplan. Det var som att det var så här flyg...
Sen var det som en armada som passerade.
Ja, men som att det var så här flyguppvisningar.
Exakt. Sen så började någon jävla jeppe hamna på sin typ altanterrass. Och så vidare.
Och
så.
Nu tycker jag det känns som att det kommer en storm i.
Och nu kommer typ en crazy bird flygen. Ja, det...
Vi får fin se. Fågel.
Ja, den var jättefin. Den såg lätt ut.
Du vet det, att det är en av frågorna i Prost questionnaire.
Vadå?
Your favorite bird.
Ja, herregud. Men vad ska vi prata om då?
Men alltså, jag tänker mig att Tranström.
Jag tänker så här, vad ska du hitta på som är filosofiskt om fåglar?
Jag har ju alltså, jag ska inte slösa den här anekdoten än.
Nej.
Men jag har ju alltså haft en tam skata.
Ja, men det här kommer jag ihåg.
Ja, och en tam falk.
Ja, alltså.
Och höns.
Okej.
Och brevduvor. Och ankor.
Som ni hör i bakgrunden nu så är Jeppen som på kommando börjat hamra igen på sin balkong. Så vi får väl se hur länge vi stannar här ute. Vi kanske gör så att vi klipper och går in. Vi får vänta lite.
Vi väntar ut hans hamrande nu. Och så klipper vi bort det.
Det kan vi göra. Mm. Okej, häng kvar. Skål. Allihopa. Skål. Sådär. Vi får bryta ner den fjärde väggen lite grann. Vi var nämligen tvungna att gå in. Eftersom den där jävla jeppen inte kunde sluta hamra.
Verkligen.
Det var sjukt irriterande.
Tyckte för en sekund att jag hörde en hammare här ute nu. Vi har öppnat fönstret.
Ja, alltså det skulle inte förvåna mig om han förföljde oss. Det kändes verkligen som att varenda gång vi slutade spela in så slutade han att hamra. Och varenda gång jag tryckte på record så började han hamra igen.
Ja, verkligen.
Men det här var ju utmärkt tillfälle för Leo att gå och tvätta lite.
Ja, passade på.
Medan jag och Leos flickvän Denise hängde i köket och gjorde kaffe. Så det har vi gjort nu medan vi pausade lite och förflyttade oss in. Så... det har hänt och nu ska vi köra vidare rakt in i kaklet. Dagens avsnitt har temat vad är din favoritsysselsättning? Och som vanligt så har jag och Leo tagit lite olika approach till temat. Jag har som vanligt varit lite pragmatisk och listat saker som jag faktiskt tycker om att sysselsätta mig med. Medan Leo har gått den flummiga vägen. Leo, berätta mer.
Nej, men jag valde... Jag trodde att det var så här man skulle göra.
Men det är ju det som är så intressant med dig. Att varenda gång vi sätter oss ner så har jag tagit den pragmatiska vägen och bara... nej, men jag har listat personen jag skulle vilja vara. Du bara, men jag har listat den metafysiska egenskapen och vad jag tror att...
Nej, men den konceptuellt mer.
Exakt.
Stämningar.
Exakt, och det tycker jag är så fantastiskt fint. Så det är därför jag lyfter fram det, det är inte en diss.
Nej, och jag gillar ditt sätt jättemycket också. Ja, jag tycker det är fantastiskt.
Det är ju rart av dig att du säger det.
Nej, men det gör jag.
Okej då.
Jag tycker du är bäst.
Åh, finigt.
Bara så att du vet.
Tack.
Jag ser upp till dig.
Men sluta.
Men jag gör det.
Men vad är det här?
Men jag vill bara säga det.
Men vad är det här?
Jag vill bara att du ska veta det.
Tack. Mm. Gulligt.
Vill inte att du ska downsize dig själv.
Okej, jag ska...
Typisk kvinnlig egenskap.
Säg inte så.
Patriarkatet. Passa dig. Vi är starka, vet du.
Om vi ska ta oss in på dagens ämne nu då. Innan du avbröt mig med en fantastisk hyllning till mig själv. Vilket var... ljuvligt på alla vis. Så pratade vi just om det att du har tagit lite annorlunda approach från vad jag har gjort. Hur har du tänkt kring det här med sysselsättning?
Nej, men jag har tänkt mer då känslor man skapar sig och state of mind och situationer man skapar.
När det gäller sysselsättningen för mig så har jag liksom tänkt, ja men som sagt, ganska pragmatiskt. Och en sysselsättning som jag tänkte på som verkligen utgår från ett känslo spektra mer, men som jag tror att väldigt många kan känna igen sig i, och det är något som, alltså varje gång jag säger den här grejen så brukar folk bara verkligen, det är ju det här, en av mina favoritsysselsättningar är att åka tåg ensam tidigt morgonen genom Sverige. Alltså det, jag älskar det så mycket, och det är därför jag alltid
vad gör du då?
Jag bara sitter typ på landsbygden liksom som switchar förbi.
Aha.
Jag älskar att åka genom Småland eller typ så här mot Karlstad till upp mot Åmål.
Och gäller det här fortfarande nu sen smartphones har kommit?
Absolut. Men det är någonting jag har älskat sedan jag var liten. och bara sitta med typ någon väldigt bra musik i lurarna. Ah. Inte titta ner i smartphonen, titta ut och bara så här, det är nästan inga på tåget.
Mm.
Det är liksom helt tyst runt omkring en. Och dimman liksom ligger i slöjor utanför fönstret och solen håller på att gå upp. Och det är den närmaste meditation jag kommer, tror jag.
Oj,
jag älskar det.
När jag sitter på tåg så försöker jag alltid somna för att jag ser uttråkad.
Jo, jag vet. Mm. Men, och det är någonting som, alltså så här, antingen så är man ju sån, eller så är man som jag. Men det är bara med tåg jag känner så. Jag känner inte så med bil eller flyg eller så.
Men alltså det jag kan köpa, eller det jag förstår, är ju att jag tycker att det finns någonting djupt poetiskt i tåg.
Nej, men det är i alla fall en av mina favoritsysselsättningar, om jag ska ta ner det på någon slags här primal emotionell nivå. För att det är verkligen en sån situation så här. Alltid när jag tänker på det scenariot.
Mm.
Typ jag ska åka tåg ganska snart. Jag ska plåta ett bröllop i Marstrand. Ett heldagsbröllop.
Mm. Tar du morgon
tåget? Då kommer jag när jag bokar liksom, biljetter när jag plåtar utanför Stockholm för egentligen alla jobb.
Mm.
Där jag inte ska åka bil. Så försöker jag att åka så tidigt som möjligt på morgonen, bara för att få åka tåg på morgonen.
Men sen också, vågar du åka samma morgon?
Jo, alltså i det här fallet kommer jag inte göra det, för det är ett heldagsbröllop.
Ah, okay.
Så då så ska jag följa bruden från 7-8 på morgonen.
Ah, okay.
Så då kommer jag bo på samma hotell som de är, ganska nära dem. Och då kan jag ju omöjligt åka på morgonen. Så. Men annars, om det är på dagen, kan jag göra det. Men det har ju varit liksom nära att få en ände med förskräckelse.
Eller tänk dig mardrömmen. Ja. SJ, det är inte så stabilt.
Nej, men du, alltså på riktigt. En gång så var jag så sen till en vixel för att pågetåget inte funkade. Alltså det var typ flera timmar försenat. Så att jag fick, när jag anlände i Helsingborg, så sprang jag till kyrkan. Oj. Och anlände precis när vixeln började.
Usch,
det var fruktansvärt. Men de förstod ju det. De var ju så här, för att hela tågsystemet låg ner då.
Ja.
Så att det var liksom ingen, de klandrade ju inte mig för det brudparet på något
Nej,
sätt.
Nej, men det är ändå,
men det var ju så här, alltså jag menar, när jag kom fram, jag hade aldrig sett kyrkan.
Mm.
Ingen aning om liksom ljusförhållandena. Mm. Ingen aning om hur många människor som var där. Inte plåtat någonting innan. Det var panik. Så det kommer jag nog aldrig göra igen.
Nej.
Så. Men jag försöker alltid att boka så tidigt som möjligt.
Men har du någon dröm när det gäller tåg att kanske åka i något sånt här, liksom, åka tåg genom Indien?
Alltså transsibiriska skulle jag jättegärna åka.
Eller hur? Det känns som en bra på en tågbucketlisten.
Ja, verkligen. Det är en dröm verkligen att göra det. Så det skulle jag vilja göra. Men det är också för att
det jag borde vill du göra.
Ryssland ju.
Ja. Jag tycker att vi borde åka till Ryssland någon gång.
Alltså vi... Jag tycker så här, vi borde inte åka till Ryssland, vi ska åka till Ryssland. Därför det är ju faktiskt en av våra gemensamma livslånga drömmar.
Verkligen.
Som vi ändå har pratat om sen vi lärde känna varandra.
Kan vi inte prata lite om det här hemska nu? Att när vi pratade om vår favoritförfattare så glömde vi att lämna båda.
Alltså, lyssna, ni förstår inte hur jobbigt det här var för oss. För att vi var i någon slags typ...
psykos.
Ja, men så här, jag var så trött av att jag hade pluggat och jobbat 24/7 och du hade rest som en idiot och jobbat jättemycket. Så när vi satt och pratade om våran favoritförfattare så glömde ju vi våran gemensamma absoluta favoritförfattare.
Men det är ju en bok som har byggt våran vänskap.
Ja, verkligen.
Kan man säga.
Alltså, verkligen.
Det var under ganska lång tid vi byggde vår vänskap kring den boken.
Ja, och också typ att jag glömmer aldrig när du sa att det var din favoritbok och jag bara min med. Och sen var det som att bara så här, nu är vi stuck together for life. Ja. Alltså, för att ingen annan fattar.
Ja. Kan inte nämna vilken det är.
Och Mästaren och Margarita, Bulgakov.
Ja. Jäkla fin alltså.
Om ni inte har läst Mästaren och Margarita, så måste ni det, för att det är vitalt för allmänbildningen och livet. Okej, men vad har du valt för sysselsättning?
Ja, en av sysselsättningarna jag har valt handlar om den här... Jag älskar att leta upp den perfekta kontexten.
Vad betyder det?
Jo, jag har ett exempel.
Ja.
När jag jobbade på Guadeloupe. Vadå?
Nej, jag bara...
Varför himlar du med ögonen?
Därför att det känns som att det har blivit ett tema på podden. Nej,
jag har nämnt Guadeloupe en gång.
Nej, det har du inte
gjort. Två kanske.
Du har nämnt det två gånger. Och sen tror jag det kan vara så också att du pratade mycket om Guadeloupe på din middag i lördags.
Ja, men det gjorde jag.
Och det jag tror att det gör också att det känns som att du har spelat in en extra podd om Guadeloupe. Förlåt, jag menar inte att himla med ögonen. Jag älskar dina berättelser om Guadeloupe.
Ja.
Jag gör verkligen det. Och för er som inte vet det, lyssnare, så var det ju så att Leo hade en blogg under Guadeloupe-tiden som var den mest fantastiska blogg som någonsin har skrivits. Tyvärr är den stängd för allmänheten idag. Det är ju att beröva mänskligheten någonting helt fantastiskt.
Ja, jag vet inte.
Jo, den var... faktiskt. Det är ett fantastiskt blogg. Väldigt existentiell,
ja, det var den.
Och underbar och berusad.
Mm.
Nu återgår vi. Berätta. Du var på Guadeloupe.
Mm. Och då uppfann jag ett koncept som hette kontextcigaretter.
Mm-hmm.
Och det handlade om att röka en cigarett,
okay,
vid den bästa kontextuella miljön som bara gick.
Ja, det förstår jag.
Och det redan det älskar du.
Ja, gud, eller hur? Ja.
Istället för att slentrianröka cig,
mm,
så bara liksom hittar du den perfekta kontexten och tar den i.
Ja, jag förstår precis.
Och då ett sånt tillfälle som jag minns, det är så här, när vi bodde vid hotellet, jag och min kompis Sten, där just vi jobbade.
Mm.
Fick bo i några så här källarrum.
Men ni jobbade som serveringspersonal?
Ja,
mm,
och det var så här lyxhotell och vi bodde i källaren,
mm,
som inte alls var särskilt lyxig.
Nej.
Men det var ju ändå vid stranden och allting.
Ja.
Och långt där ute kunde man se en ö.
Mm-hmm.
Visste inte vad det var.
Nej.
Så det vi gjorde en eftermiddag var att vi tog en varsin kanot.
Mm-hmm.
Eller en dubbelkanot var det.
Mm.
Och så började vi paddla utåt. Vi paddla och paddla och paddla.
Mm.
Mitt på havet, mellan Guadeloupe och den här ön vi är på väg till, så blir det nästan storm.
Ja.
Och vi kan ju knappt paddla.
Nej.
Så det bara susar massa vatten och stora vågor. Och vi tar oss mot den här ön.
Ja.
Kommer mot ön. Och har inte tänkt på det att liksom, nu är det ju så stora vågor här.
Åh, gud.
Så vi kastas ju in mot ön.
Ja, och hamnar man i en underström då, så ja, är man ju röd.
Det har jag inte ens tänkt på förrän nu. Det hade vi kunnat göra också säkert.
Gud.
Så vi åker på de här vågorna i den här kanoten tillsammans. Skjutsas in på ön. Kastas, mm, rakt in på en stenstrand.
Ja, det var sant. Ja,
stenstrand. Ja.
Gud.
Den höll.
Ja, kanoten höll.
Mm.
Ja, tack gud för det.
Vi drar upp kanoten mot på land.
Ja.
Går runt på den här ön.
Ja.
Och så börjar vi gå.
Mm.
Och liksom, det är jättetät skog. Så vi går längs med skogen, längs kanten på ön.
Mm.
Och sen helt plötsligt när vi går, så börjar det knaka under fötterna. Då har hela stranden gjorts om till en, mm, snäckstrand. Mm. Så att det var någon havsström som gick där. Som gjorde att det forslades upp snäckskal.
Ja, men då som ett rev typ, eller?
Jag vet inte vad man ska säga. Men tänk dig att istället för grus och sten eller sand.
Vita,
så var det bara vita snäckskal.
Som såhär crunchar under fötterna. Åh, gud, vad läskigt.
Ja, men helt underbart också. Ja, samtidigt kändes det lite som en elefantkyrka. Ja, ja. Så det kändes otroligt magiskt.
Mm.
Det gick framåt, vi fortsatte. Vi kommer upp liksom mot en liten klippa på andra sidan ön.
Mm.
Som sticker ut mot havet.
Ja.
Vi klättrar längst ut på den stickan.
Mm.
Eller klippan. Mm. Sätter oss längst ut. Där vi vet att vi har bara hav framför oss.
Ja.
Långt där borta finns det kanske en kontinent.
Mm.
Det finns ingenting annat. Tänder en cigarett. Röker den. Jävla härligt alltså. Det är min favoritsysselsättning.
Fy fan vad fint.
Ja, kontextcigaretter.
Ja, underbart.
Nu röker jag ju inte ens längre.
Nej, inte jag heller.
Alls. Och det,
jag är faktiskt väldigt stolt över dig. För att det var någonting som jag... Jag ska inte säga att jag inte trodde att du skulle klara det. För det visste jag att du skulle göra. Men mer att det kändes som att så här, du hade inte så mycket skäl att sluta röka. Som till exempel jag hade. För att du hade ingen hälsopåverkan,
nej,
på det.
Nej, och jag har alltid bara feströkt.
Ja, exakt. Du har alltid varit en livsnjutarrökare, ja, som typ så här röker vid speciella tillfällen. Och, så.
Ja, och det jag saknar är inte feströkandet.
Nej.
Däremot kan jag sakna kontextcigaretterna.
Jag tänkte ju lite på det här med typ occupation. Och därför så har jag ju valt min favoritsysselsättning som också är mitt yrke, som, mm, en grej.
Ditt drömjobb alltså?
Ja, mitt drömjobb är mitt drömjobb.
Ja.
Alltså så här, jag jobbar med det jag älskar.
Ja.
Det är verkligen så.
Ja, det kan jag tänka mig.
Alltså att vara fotograf, ja, det är ju verkligen min högsta dröm.
Mm.
Och jag kan fortfarande varje dag inte förstå att jag kan livnära mig på det.
Nej.
Och det mest fantastiska med att ha mitt drömyrke som jobb är ju att jag varje dag får förlora mig själv.
Mm.
För att det är verkligen på något slags metafysisk nivå.
Mm.
När man väl går in i det, då glömmer man tid och rum. Så jag äter typ aldrig lunch. Jag jobbar lätt en timme mer än vad jag ska.
Mm.
Typ jag blir arvoderad, säg 4 timmar. Jag jobbar ändå 5 timmar.
Mm.
Det är dumt på ett sätt. Men det är verkligen så här, jag bara förlorar mig i det. Vad har du för ytterligare liksom, tankar kring det här med sysselsättning och filosofi?
Ja, jag funderade lite på vad vi skulle ta för filosofisk approach på det.
Ja.
Och det jag tänkte var att en filosofisk approach är ju så här, vad sysselsättning, vad vill du göra och när gör du det och så.
Ja.
Är att inte det ganska tätt förknippat med meningen med livet?
Mm. Det kan jag nog tycka, särskilt med tanke på mitt fotografsnack precis.
Eller hur?
Som jag verkligen ser som meningen med mitt liv.
Exakt. Och då tänkte jag att vi skulle kunna gå igenom ett antal, hur ska man säga, grundhållningar. Som man inom filosofin tagit fram med meningen med livet. Så att, ska jag börja med en då?
Ja, tack. Innan man pratar om meningen med livet bör man ju dricka minst en klunk prosecco.
Ja.
Så det gör vi först.
Mm. Hållning nummer ett.
Ja.
Supernaturalism.
Det låter inte som något jag är pepp på. Men
ja, men det är egentligen de som har en hållning att meningen om livet handlar om...
Meningen med livet, va?
Ja, vad säger jag? Om
livet. Aha. Nej, men jag tänker om det är något... Alltså,
nej. Meningen med livet.
Jag menar inte att rätta dig. Jag vill bara kolla.
Nej, jag förstår. Mm. Det är en relevant rättning. För det finns massa också filosofi som handlar om just så här... Vad betyder mening?
Exakt. Till exempel. Ja. Och också om livet. Ur liksom någon slags yttre perspektiv.
Ja. Okay. Men här är det med livet.
Med livet. Yes.
Och då är supernaturalism.
Ja.
Den bygger då på att meningen med livet hittar du i exempelvis Gud.
Okay.
Att för att det ska finnas en mening med livet så krävs en Gud.
Mm.
Och meningen med livet uppstår i att vi är skapade av Gud.
Mm.
Av ett syfte.
Mm.
Och där kommer våran mening. Att fullfölja till exempel Guds...
Mål för oss.
Ja, eller syfte med oss. Och att Gud för alltid finns. Liksom.
Exakt.
Och sådana bitar.
Mm.
Och där finns det också, det finns ju dels Gud.
Mm.
Och sen så finns det en lite mer sekulär variant där man tänker på själen kanske.
Ja, eller såhär, ödet. Eller liksom någon slags figurant för Gud.
Och det är någonting som står utanför det vi fysiskt kan mäta i våra kroppar.
Ja, det är någon metafysisk nivå. Liksom.
Och det är därför det kallas för supernaturalism.
Okej.
Ja.
Jag trodde att det skulle vara att det var supernaturligt.
Jaha, nej.
Det var därför jag bara, det här vill inte jag
utan tvärtom nästan. Och det den bygger på egentligen att så här, för att vi ska hitta en mening med livet så krävs det någon form av odödlighet i oss. För att om allting bara slutar existera någon gång så kan det inte heller finnas någon mening.
Nej, precis. Och man kan inte heller kanonisera själen på något
sätt. Nej, exakt. Utan för att om det är så att du försvinner, jag försvinner då kommer det vara att om jag lever ett bra liv och du ett vedervärdigt liv.
Exakt.
Så kommer man aldrig få möta någon rättvisa.
Mm.
Ja, men det krävs för att det ska kunna finnas någon så här, hur man säger, man pratar om så här, nästan så här fundamental rättvisa.
Mm.
Och för att det ska kunna uppgå så krävs det en evighet.
Intressant.
Och i våra kroppar kan vi aldrig hitta någon evighet så som vi har sett på vetenskapen idag i alla fall.
Nej.
Och då krävs det antingen en själ eller en gud.
Jag tänker också på att man pratar ju nu väldigt mycket om att den första typ 200-åringen är född. Och att liksom såhär, för att jag fick mitt pensionsbesked häromdagen.
Ja.
Och då tittade jag på det och så bara, när jag är 69, undrar om det kommer vara relevant för mig att sluta jobba då.
Ja.
Eller om jag kommer liksom bara vara asgod vigör och vilja softa. Liksom.
Du, det sägs till och med, vissa påstår, att den första 1000-åringen är född.
Det känns inte alls omöjligt.
Nej. Och det, för jag läste, det finns en bok som heter Åldrandet gåta.
Ja, men det här känner jag igen.
Ja, jag kommer inte ihåg vad han heter.
Men
ja, det är en svensk vetenskapsjournalist.
Exakt,
som är vetenskapsjournalist på DN.
Just det.
Och han har kartlagt all forskning som finns kring åldrande.
Så är det.
Och där skriver han om just den här teorin om att det inte bara är den första 200-åringen som är född. Utan det är den första 1000-åringen.
Ja.
Och det finns en vad ska man säga, metadiskussion där.
Okay.
Som just handlar om, är den här hypotesen om att den första 1000-åringen är född värd att diskutera i en vetenskaplig aspekt?
Okej.
Okay. Och det har man kommit fram till att det är den. Det är visst meta.
Ja, verkligen.
Jag...
Nu har jag googlat fram här. Han heter Henrik Ennart.
Ja.
Jag känner inte igen namnet, men jag har hört honom prata i något sammanhang om det här.
Det är ju...
Han som har skrivit Åldrandets gåta alltså.
Vill du veta de tre vägarna till långt åldrande?
Ja.
Ja, okej.
Okay. Är en av dem prosecco?
Tips nummer ett. Svält dig själv lite grann hela tiden. Du måste leva på ett konstant kaloriunderskott.
Okej.
Okay. Mm. Tips nummer två. Du måste ha ett socialt och rikt liv.
Ja.
Tips nummer tre. daglig fysisk aktivitet men utan pikar. Till exempel trädgårdsarbete.
Okej. Var det här Faddes tips till ett längre liv? Eller vad sa vi? Nej. Fortsätt. Vad hade du mer på filosofin?
Ja.
Du hade en andra hållning.
Ja, exakt. Mm. Hållning nummer 2. Jag har 3 totalt.
Exakt.
Om vi ska ta med alla.
Ja.
Hållning nummer 2. Naturalism.
Okej.
Och den är ju då, som du hör, lite supernaturalism. Som bygger på någonting utanför människan och kroppen egentligen. Mm. Utan naturalism.
Mm.
Och den bygger på att vi hittar meningen med livet i våra egna liv.
Okej.
Okay. Och där finns det 2 hållningar. Ja. Objektiv naturalism och subjektiv naturalism.
Okej.
Okay. Den objektiva naturalismen handlar om att det finns vissa sätt att leva livet på.
Ja.
Som gör dem meningsfulla.
Okej.
Okay. Det kan handla till exempel om... Det bygger på att det finns vissa värden i livet. Till exempel att skapa lycka.
Ja, eller absolut, skapa någon slags altruism.
Ja, det måste det inte vara. Det kan också vara att uppfylla sina plikter.
Okay.
Eller att leva dygdigt, som Aristoteles skulle säga.
Fucking Aristoteles. Ja. Vad är det som... Vem är det som definierar det här då?
Nej, men det här bygger det liksom... Det ligger på en förteoretisk nivå. Okay. Att det kan finnas vissa sätt.
Okay.
Men det betyder också då att det finns faktiskt ett facit.
Mm.
På hur du lever ett liv med mening.
Yes.
Och det kan du hitta i naturliga egenskaper som vi faktiskt kan förklara för människor.
Mm, det kan jag förstå.
Här når du mening med livet och här når du inte mening med livet.
Mm.
Det får ju också en implikation att folk har olika mycket mening med livet.
Ja.
Såklart.
Vad gullar du med händerna? Ni ser inte det för att ni lyssnar. Men Leo gör liksom små vågrörelser med händerna när han beskriver alla olika nivåer. Och det är extremt rart. Fortsätt.
Subjektiv naturalism.
Ja, det är den andra kategorin av den andra hållningen.
Precis, som i den första kategorin så fanns det Gud och själen. Två nivåer.
Ja.
Och här med naturalismen så finns det objektiv och subjektiv.
Exakt.
Och den subjektiva, den bygger mer på att man hittar livet själv.
Mm-hmm.
Så att om jag älskar att plocka blad. Plocka blad är det jag älskar. Det är min passion i livet.
Ja.
Och jag mår bra av det.
Ja.
Då är det också meningen i mitt liv.
Den känner ju jag känns mest rimlig kanske.
Ja, men samtidigt så skulle det också kunna vara så här att det man kan hävda då. Mm. Du säger så här att men det är jävligt rimligt.
Mm.
Och så säger vi att min hobby var att döda små barn. Jag mådde så jäkla bra av det. Har jag då lever jag ett meningsfullt liv då?
Nej, ja.
Eller men det kanske jag gör.
Nej, det gör du ju inte självklart.
Men varför då? Hur vet du det?
Vad har de här barnen gjort dig?
Nej, ingenting, men det betyder inte att mitt liv är meningslöst, eller?
Jo, det tycker jag. Men jag tänker mer så här. Det som är intressant med frågeställningen är ju då vad i... För det handlar ju bara om ett självförverkligande.
Mm.
Vad liksom i självförverkligandet som någonstans ska transformeras till att också påverka andra människor. Förstår du vad jag menar?
Mm.
För att ett självförverkligande i sig kan ju aldrig bara vara meningen med livet i mina ögon.
Nej.
Därför att jag tycker också att en stor del av meningen med livet är empati och kollektivet. Och att liksom känna någonting och interagera med andra människor och påverka världen.
Ja, och därför tror jag att du är nog mer av en objektiv naturalist.
Förmodligen.
Skulle jag säga.
Ja, förmodligen.
Som tror att det finns särskilda värden i verkligheten.
Ja.
Som är de facto rätt.
Ja.
Att leva efter.
Men kan det inte bara vara en liten mix av objektiv och subjektiv?
Jo, men det är många.
Ja.
Många objektiva naturalister är just det.
Ja.
Att de,
Jag är så många andra. Mm. Fan vad gött.
Okay, men jag vet inte, känner du till den här myten om Sisyphus?
Ja, absolut.
Det handlar om en kille, han skulle...
Förlåt,
jag kan inte kalla honom en kille. Okej, han var en gud.
Nej, eller? Det var så roligt. Att, det lät som att det var såhär, någon du mötte på Dovas förra veckan. En kille som skulle putta en sten upp för ett berg, va? Okej, fortsätt.
Ja, men den är relevant i den här aspekten när vi diskuterar subjektiv.
Okej,
det är en jättedålig intro. För att det här är en gammal typ grekisk myt eller något
sånt
där.
Det är det.
Som handlar om en halvgud eller gud. Som han,
jag tror han var son till en gud.
Till Zeus eller något sånt där kanske.
Det vågar jag inte uttala mig om. Det var för länge sedan jag läste det. Men man pratade om det innan litteraturvetenskapen. Ja.
Han ville ju på ett sätt, på något sätt. Han gjorde Zeus arg. Mm. För att jag tror att han försökte lista ut hur man kunde skapa evigt liv eller något sånt där. Och då blev han straffad.
Ja.
Och då blev han straffad till att för resten av evigheten.
Mm.
putta upp en sten för ett berg.
Mm.
Och när han kom högst upp.
Ja.
Så skulle stenen återigen falla ner.
Exakt, det var som ett cirkelresonemang där han hela tiden kom hela vägen upp och då rasade stenen ner. Ja,
exakt. Så att han, och då fick han börja om igen.
Exakt.
Och då handlar det om så här, kan han hitta en mening i sitt liv i det eller inte?
Mm. Och det var ju inte, han blev ju dömd till det.
Jo,
det var ju inte
hans liv. Men då handlar det om så här. Frågeställningen är så här.
Mm.
För det är ju hans liv och då är det så här att om han till exempel skulle bestämma sig för att han, det han älskade mest i världen var att rulla sten upp för berg. Skulle han då
nördigt intresse.
Ja, men också skulle han då ha lurat sin bestraffare.
Ja.
För att då helt plötsligt blev hans liv värd meningsfullt igen. Men också så här, och då kanske man säger nej, men det skulle det inte, för att det leder inte till något. Och då ska man säga, om
fast
det var
vadå?
Så,
det kan ju fortfarande vara ett syfte i hans liv.
Jag tycker det är superrimligt.
Alltså grejen är att nu har jag pausat googlat lite här och han var kung av Korint.
Mm.
Och blev bestraffad liksom inom den grekiska mytologin av Zeus.
Ja, det var Zeus.
Ja, väldigt bra spottat där. Men då tänker jag så här, det kanske bara var att han inte pallade att vara kung längre. Han kanske var arbetsskygg. Han kanske gillade att bara ta i med händerna med andra folket.
Jo, men
rulla sten är väl inte så jävla dåligt,
nej, sant. Och en del undrar ju då om det skulle varit så att han istället dömdes till att bygga ett slott. Ett jättelikt slott.
Ja.
Skulle det göra hans liv mer meningsfullt?
Ja, det tror jag att det skulle i och för sig.
Och där når du en...
Det beror på hur masochistisk han var själv.
Ja, men där når du en djupt filosofisk fråga.
Ja, absolut.
Via en myt.
Fan, du lurar in mig det här hela tiden. Vad var den tredje hållningen då?
Ja, det... Jag är så pepp nu.
Jag ser det, du är så jävla glad. Det är så fint. Ja. Du är verkligen på en filosofi high.
Ja.
Nu kör vi, rakt in i kaklet.
Ja, nu bara kör vi på.
Ja.
Du blev filosofipodden.
Ja, verkligen. Men alltså, folk vill ju det då. Så det är ju bara uppskattat.
Filosofiska rummet.
Ja, nej. Vi söker... Alltså, nej, så låter
det. Avsky filosofiska rummet.
Fuck it.
Ja. Alltid tänker jag så här, det här var ett intressant ämne.
Exakt.
Jäkla tråkigt.
De borde lyssna på oss och ta lite
inspiration. Ja, faktiskt.
Okej, tredje hållningen. Mm. Vet du vad de borde göra? De borde dricka mer prosecco.
Faktiskt.
Ja. Mm. Tredje hållningen, vad var det?
Nihilism.
Ah, okej.
Det kan like också, it. En del kallar det för pessimistisk naturalism också. Men man älskar ju ordet nihilism mer. Eller hur känner du? Om du möter någon på krogen, du vill vara ute och ragga, så säger
jag får ingen luft.
Vad har du för hållning till det här? Nej, men jag är pessimistisk naturalist.
Samtidigt känner jag att det är det mest sanningsenliga om mig själv någonsin.
Ja. Nummer tre.
Yeah.
Vi har gått igenom supernaturalism, naturalism. Och nu är det dags för pessimistisk naturalism. Men nihilismen bygger ju egentligen på att världen och livet som sådant saknar värden.
Yeah.
Det finns inga värden och det finns därmed inte heller någon mening med livet.
Nej.
Men det kan också vara så här att det kan vara, man kan till och med, man kan tro på Gud.
Mm.
Men ändå vara nihilist.
Ja, det tycker jag är ganska rimligt.
Ja, för att man kan tycka så här att vi är utlämnade av Gud.
Mm.
Att han skapade oss som en liten flick.
Exakt.
I livet.
Mm.
Och därför är jag liksom, därför är jag nihilist. Mm. Man kan också vara som Camus, va? Han som skrev Myten om Sisyfos. Alltså inte grundhistorien, men en bok som handlar om meningen med livet.
Yeah.
En gammal filosof. Mm. Han menade att för att det ska finnas en mening med livet måste Gud finnas.
Okay.
Gud finns inte. Därav finns det ingen mening med livet.
Nej. Det börjar bli dags att dra ihop snörena i säcken som är podcasten Prosa Prosecco.
Ja.
Det har varit en fantastisk podd. Och nästa gång ni hör oss så är vi i Spanien.
Mm, det kommer bli härligt. Tror du vi kan övertala Martin att säga några ord?
Oh, alltså grejen är att om vi kan få Martin att säga några ord, jag kommer ju vara så lycklig.
Mm.
Martin, jag vet att du lyssnar. Säg några ord. Och jag vill inte att de orden ska vara nej, jag vill inte. Glöm inte bort att vi älskar dig, Martin. Och vi älskar er lyssnare. Vi tycker att ni är helt fantastiska. Vi är så glada för att ni lyssnar. Nästa vecka, vad är det för tema på podden?
Ja.
What's your idea of happiness? Alltså, vad är din...
your idea of happiness.
Vad är glädje för dig?
Ja, vad är glädje?
Det här har varit Prost och Prosecco med mig, Emily Dahl, och med min vän Leo.
Hej, hej.
Okej, ska vi skåla hej då?
Ja, vi skålar hej då. Och snälla, dela på och
gör det hörni, vi älskar er.
Puss.
Puss.